Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå.
Hallå, hallå. En rolig start på en podd. Vi bara säger hallå hela tiden. Nej, ja. Det här är NHL-podcasten från Sportbladet med Jonathan Onskan Ekeliv i Stockholm och mig, Per Bjurman i New York. Och här gör vi vår 156 avsnitt. Det första sedan hockeysäsongen 2016-2017 officiellt tog slut med den sista Stanley Cup-finalen mellan Pittsburgh och Nashville. Nu ska vi sammanfatta det och titta framåt vad som händer här under off-season, som egentligen inte är off-season längre eftersom det bara fortsätter att hända saker hela tiden. Men de har spelat färdigt i alla fall, den sista matchen den här säsongen. Och det slutade ju alltså med att Pittsburgh Penguins vann sin andra raka titel. Det är första som har repeatat och är mästare igen sedan Detroit Red Wings 1998. Så det var ju en prestation, Ekeliv.
Ja, ja det var det. Det var det. Det har gått några dagar sedan dess nu, så man hunnit smälta lite grann här och återfunnit lite dygnsrytm här igen. Efter att ha varit uppe långt in på nätterna här, det har man ju varit hela säsongen egentligen, men det blir lite extra intensa måste jag säga senaste tiden, men under hela slutspelet. Nej, men och det är första gången under lönetakseran vi ser ett lag försvara sin titel också. Det är klart det är lite anmärkningsvärt denna triumf. Och senast vi spelade in, då stod det 2-2 matcher. Och vi sa att det här kan gå precis hur som helst. Vi hade ingen riktig magkänsla, någon av oss tror jag.
Nej. Och inte kände vi på oss att Pittsburgh skulle ställa till med en blowout i Game 5. Men så blev det. De vann med 6-0 i den matchen och var helt överlägsna. Och Nashville inte alls var bra. Nej. Och så slutade då i Game 6 med en 2-0-seger där Patrik Hörnqvist gjorde avgörande mål med någon halv minut kvar. Och så satte Carl Hagelin 2-0 i tom kasse. För oss svenskar så var det ju bara den perfekta slutpunkten på ett slutspel som har rymt så enormt mycket svenska triumfer. Så man tappar ju hakan. Hakorna.
Ja, ja, verkligen. Alltså det har ju vi definierat det som under en lång tid, känns det som. Alltså, vilket svensk slutspel har varit i alla rundor. Ja. Det här var liksom Erik Karlsson slutspel ett tag. Och sen har det varit Filip Forsberg som var grym i semifinalen mot Anaheim. Och sen så i första rundan hade vi succé lite här och där. Och i finalen så är det alltså två svenska som gör båda målen, de enda målen, i den direkt avgörande matchen liksom.
Ja, det är fantastiskt. Det har ju inte hänt så särskilt ofta. De enda gånger så svenskar har avgjort en Stanley Cup-final var Ulf Samuelsson 91 tror jag och Zetterberg 2008. Precis. Så gjorde det avgörande målet. Men det här var ju dessutom så mycket mer dramatiskt eftersom det var bara 1,5 minut kvar.
Exakt, det var ju tokavgörande liksom. I en Game 6 på bortaplan 0-0. Och så kommer det till slut det förlösande första målet som direkt avgör hela matchen.
Pojkdröm. Det är den typen av mål man, ja, kanske inte själva utförandet, men själva grejen med att göra ett sånt mål är ju vad de här killarna har legat och drömt om när de var små knattar hemma i sina pojkrum. Och så är det precis vad Bengan får vara med om. Man kan ju, om man vill, säga att han har avgjort 2 Stanley Cup-finaler i rad, för det var han som satte den i tom kasse i San Jose förra året också.
Precis, han har på sätt och vis liksom lite grann satt punkt för 2 finaler i alla fall.
Ja, det har han. Ja, vackert.
Det var ju svårt för han att hålla känslorna tillbaka många gånger, för det var ju kakafoni, det var eufori uttaget där i båset när Hagelin satte
sista. Ja, scenerna från det båset tycker jag var helt fantastiska. Det ser ut som en sån här moshpit på en Metallica-konsert. Jävlar, de hoppade omkring och bara slog på varandra.
Precis, de tappar all form av verklighetsuppfattning och liksom att de borde sköta sig på något vis, utan det är bara total eufori liksom. Och Hörnqvist i sin tur, han stod ju lite för sig själv och grät där.
Ja, först stod han uppe på bänken och liksom kastade sig över kompisen. Ja, och sen bara gråta. Jo, men han sa det efteråt. Vi fick ju komma ut på isen i vanlig ordning, vilket alltid är en jävla speciell upplevelse.
Ja, det där är man lite avundsjuk på. Att du är alltid på plats i alla Stanley Cup-finaler och då får möjligheten att liksom direkt och möta dem på isen liksom, när de är i sin, när det, den här absoluta känslan, när de inte hunnit sjunka in riktigt än, utan det, de fortfarande är i det här galna ruset liksom.
Ja, exakt så är det. Och när familjen kommer in och de andra spelarna rasar runt där, Crosby har bucklan och det är media som är helt galna, men både Bengan och Hagge var ju liksom, det var där på stämbanden och man trodde ju kanske så här, ja, nu har de ju varit med om det här en gång, nu är de vana vid det här, men tvärtom, det kändes nästan starkare i år än i fjol. De hade verkligen gått igenom mer och just de två har ju spelat väldigt skadade då. Oh. Hagelin har haft en bruten fotled och en spricka i den andra fotleden och Bengan spelade med ett brutet finger så illa så att Hagelin sa att det inte är många i ligan som hade, förmodligen ingen annan hade spelat med den skadan, men Bengan går inte att stoppa. Och så började de prata om kärleken till varann och intygade att de skulle bli vänner för livet och sånt här. Och det var fantastiskt att få göra det här ihop. Det är vackert att se.
Det är onekligen starka citat, får man säga. Känslor som bara totalt släpper löst därefter. Det är klart man förstår det. Alltså, det är ju som alla, men det är ju den, som man brukar säga, den tuffaste bucklan att vinna här. I all sport brukar vissa till och med slå fast. I och med att det är en så lång säsong med så otroligt mycket matcher och så svårt att vinna. Fyra gånger fyra då, i slutspelet. Ja. Och sen är det bara ett lag av 30 som till slut får lyfta bucklan. Och så två år i rad dessutom. Ja.
Av lagsporterna här borta så är det slutspel som är klart tuffast. Så är det bara. Ja. Det är längst. Ja, basketen är också längst, men det är inte alls lika krävande rent fysiskt som det är för de här.
Nej, exakt.
Det är ju bara att lyfta på den imaginära hatten för Pittsburgh. Det vart ju... Efter de två, fyra första matcherna så kändes det väldigt osäkert, men när man ser tillbaka på det så hände ju en sak i game 4. Visserligen fick Pittsburgh stryk då, men det var som att Sidney Crosby bara bestämde sig plötsligt för att nu jävlar ska vi spela hockey här. Och det är många som har bilden att Subban som pokade björnen för många gånger så att han till slut vart förbannad.
Ja, han blev förbannad där. I game 5 såg vi hur han tryckte ju ner just Subban hur länge som helst där, tänkte jag.
Ja, men från och med då och framförallt i game 5 då, så var ju Pittsburgh anno 2016 igen. De spelade ju samma slags hockey som i fjol och lika snabbt och aggressivt och gav inte Nashville någon tid alls i den egna zonen och så. Så det hände ju något där och Nashville svarade bra i game 6 men fortfarande var det, kändes hela tiden som att Pittsburgh från och med game 5 var numret större.
Ja, det kan jag på ett sätt hålla med om, alltså att de är på något sätt växlar upp, och som du säger redan i game 4 där, för trots att de torskade den matchen tydligt 4-1 blev det väl. Så som du sa där också i förra podden, då var du lite orolig liksom, hur ska det här fortsätta när de trots att spela bra men ändå förlora. Men tvärtom så liksom visade det här bara vara början på någonting. Då börjar de faktiskt hitta spelet igen. Och jag menar, tendensen för Pittsburgh i hela slutspelet har ju varit på att de har vunnit på ett helt annat sätt än i fjol. Alltså, de har backat hem, de har blivit ett kontringslag och de har varit starka i PP. Liksom.
Ja, Kurt Sullivan har ju liksom fått ändra spelet, i synnerhet efter Letangs skada då. Och jag har inte ord för tillräckligt för att hylla Sullivan, vilken coach. Det är löjeväckande att han inte är nominerad till Jack Adams.
Nej.
Han är ju bästa coachen i ligan. Jag hävdar det.
Ja. Och de kniper en andra plats i hela grundserien också väl. Så att om man bara ser på grundserien så är han ju där uppe också liksom.
Ja, han är bästa coachen, tycker jag. Och i de här två sista matcherna, det var ju också remarkabelt att de här backarna som vi har rynkat på näsan lite åt, de spelar som backarna spelade i fjol. Alltså det var fort ut med pucken och de täppte till snabbt och de följde med upp i anfallen. Liksom.
Ja.
Det var inget avstånd mellan lagdelarna som det har varit tidvis under slutspelet.
Nej, det har du helt rätt i. Du bara kolla. Ja, men som jag skulle säga tidigare med tendensen att de har liksom backat hem och sig tidigare. Just i de här två sista matcherna så såg man lite skillnad i possession-siffror och så vidare också. De vann ju skotten i sista matchen och de hade varit lika i skotten i game 6 till exempel. De hade rätt mycket skott på målen i game 4 också. Dessförinnan har de haft pyttelite skott, alltså det har varit jättetydlig skillnad. Totalt sett om man slår ut över hela slutspelet så snittar de bara 24 skott på mål per match. Vilket ju är väldigt lite för en Stanley Cup-vinnare. Jag tror det är bara... Ja. Carolina Hurricanes 2006 som är i närheten av så lite skott. Medan förra året när de vann, de hade den offensiva sprudlande, vad vi kallade för moderna hockeyn, så hade de ju 34 skott, det vill säga 10 skott fler per match. Ja. Så det är ju väldigt stor skillnad. Men man såg ju i de här två sista matcherna när de växlade upp att det blev lite grann det här gamla Pittsburgh som vi såg förra året. Och då var de plötsligt numret större.
Ja. Så att, ja. Ja. Det är mycket som är imponerande. Och man får ju också lov att och svimma lite över Matt Murray.
Liksom. Ja.
Rookien som har två, rookien som har två Stanley Cup-titlar, det är inte dåligt.
Ja, det är helt obegripligt egentligen, men det är på många sätt. Det är obegripligt att han kan definieras som rookie. Det är obegripligt att han sina två första säsonger i NHL helt enkelt går och leder sitt lag till Stanley Cup lite grann. Det är klart man, att han inte är någon Conn Smythe-vinnare här, men han gör det otroligt bra. Håller nollan i de här två sista matcherna.
Han hade ju definitivt varit Conn Smythe-kandidat om han hade spelat likadant hela slutspelet, men han var ju skadad och kom bara upp i, vad det var, 7 segrar eller vad det var. Då, det räcker inte riktigt till Conn Smythe.
Nej, precis. Det var ju trots allt Fleury som till exempel som stod i början av slutspelet och stängde igen butiken ordentligt i Game 7 mot Washington. Så han ska ju inte förringas heller, så att säga.
Och igen, vi kommer tillbaka till Crosby. Han var ju helt magisk. Han vann sin andra raka Conn Smythe. Han har haft ett hyggligt år nu. Två Stanley Cup-titlar, två Conn Smythe, en World Cup. Och han får ju säkerligen snart sin andra raka Hart Trophy också.
Ja, möjligen.
Eller vann han i fjol?
Ja, jag är inte säker på att han vann Hart Trophy i fjol. Var det Kane som vann då, tror jag?
Vad sa du?
Jag tror det var Kane som vann Hart Trophy i fjol.
Ja, det kanske det var, ja.
Och i år, vi får se. Det kan vara McDavid i år också, bara på grundserien då. Men vi får se. Men
det tror jag inte.
Han vinner åtminstone, han är ju, kan ju skatta sig lycklig åt att ha vunnit Morris Richard Trophy också i grundserien. Han gjorde ju mest mål.
Ja.
Alltså han har ju så mycket, hans meritlista är ju så lång så den räcker inte till på, man får ju scrolla hur länge som helst för att.
Men han bar ju laget på sina axlar. Samtidigt var ju Malkin också väldigt bra under stora delar av det slutspelet. Vinner poängligan. Ja. Och var också riktigt bra i de här sista matcherna.
Ja.
Så det är ju det också. De har ju de bästa spelarna och när de är på, ja, är det fan så svårt att stoppa dem.
Exakt. Och vi säger det här, det är imponerande att ta två raka under löntagsscenen, måste man säga. Men det är inget annat lag som har den lyxen att de kan ha kanske två av världens bästa spelare. Alltså Malkin är ju definitivt topp 5 också. Och Crosby är väl nummer 1 och Malkin kanske är 3-4, jag vet inte. Alltså just under löntagsscenen så är det så svårt att matcha det. Alltså att ha sån otrolig one-two-punch, för att använda ett podduttryck. Det är ju verkligen the two-headed monster liksom.
Ja, det är det.
Och sen så en Coach Sullivan som har visat sig vara perfekt för det här lagbygget. Vi har ju så många gånger poängterat att han var liksom markören för så mycket som började röra på sig det här Pittsburgh-laget igen, som varit ganska slätstruket mot förväntningarna i många år dessförinnan.
Ja, det var ju, man trodde när de hade vunnit 2009 att det här kommer ju att hända åtskilliga gånger, men det hände inte förrän 2016. Nej. De kom inte ens tillbaka till finalen förrän dess, vilket ju var ett litet trauma i Pittsburgh, att det kändes som att en titel skulle vara lite att slarva bort det här fantastiska läget med den här fantastiska generationen. Ja. Men nu har den generationen tre titlar och bättre blir det knappt. Liksom.
Nej, precis. Nej.
Men nu ska vi säga, vi måste säga något om Nashville. Först vill jag säga att jag fick ju lite panik här. Visst har du inspelningsknappen intryckt?
Ja, det är ju bra att du frågar det, men det har jag. Jag har lärt mig nu. Jag vet vad som kan, alltså det är ingen skön känsla för mig heller, så att säga, om den inte är på. När vi har suttit och snackat i 13-14 minuter. Det är tungt.
Ja, men nu är den på.
Ja.
Och Nashville, vad ska vi säga? Alltså, jag är hemma nu igen. Jag har varit kvar en extra natt i Nashville, för det gick inte att komma hem. För det var så mycket folk där som skulle flyga hem på måndag.
Ja, just det.
Det var ju under helgen också CMA-fest, vilket är största countryfestivalen. Så det var 70-80 tusen extra där och blandades i festen. Så jag kom hem först sent tisdag kväll, för det var förseningar med plan och så också. Så nu försöker jag komma tillbaka till verkligheten och vardagen i New York. Och det är inte så lätt efter att ha upplevt de här dagarna i Nashville. För att den här sagan tog slut i förtid. Men herregud vad vi aldrig kommer att glömma det vi var med om i Nashville. Vilka fullständigt magiska kvällar de upp där, det här hockeylaget. Jag har aldrig varit med om något liknande. Och det känns väldigt osäkert om vi någonsin kommer att få se något sånt igen.
Nej, jag håller helt med det. För att när man blickar tillbaka det här slutspelet om några år, får vi se, Nashville kanske har en storhetstid framför sig i alla fall, kommer, det känns som att den här kåren har potential att gå långt igen, men på något sätt känns det ändå som att Även om det är naturligtvis storheten till Pittsburgh att de har två raka Stanley Cup och vi kommer komma ihåg det för det, så känns det här som att det som definierar det här slutspelet är ändå gula Nashville liksom. Alltså, ja. Hela grejen kring dem, hur det, hela stan slöt upp. Alltså hur revolutionerar nästan. Det var en uppfriskande för hela NHL.
Ja, det var det verkligen. Det var ju faktiskt helt förbluffande scener utanför matchdagarna. Liksom med det här havet av människor. Ja. Som kloggade igen hela centrum.
Ja, precis. En stad som är så mycket annat. Alltså, det är ju liksom, det har ju inte så mycket med hockey att göra, den staden. Alltså, som helt plötsligt bara förvandlas till Predators Town. Liksom.
Ja. Så. Ja. Ja, vilken jävla fantastisk grej det är att arenan ligger mitt, smack mitt i stan. Vilken succé det är.
Ja, precis. På självaste Broadway.
Ja.
Ja, det, man måste åka dit om man inte har varit där.
Alltså, ja, men det måste man verkligen. Det kommer inte vara lika fantastiskt under grundserien som såklart som det har varit under det här slutspelet och finalen. Nej. Framförallt. Men det är en upplevelse att vara där. Ja. Och de spelade ju bra också. Det som jag tror... en del bitterhet för dem här. Det är några, som du säger, liksom, det här laget har ju chans att komma tillbaka. Men det har vi sagt om många lag och det finns ju inga garantier.
Nej, jag får med att det var Brendan Murray bara för att han var i Tampa Bay också som jag kanske extra kommer ihåg det. Men när var han i Dallas? Han sa det till sina Tampa-spelare när de hade förlorat finalen mot Chicago 2015. Där, då sa han, då hade han varit i final med Dallas ett decennium tidigare och då var det lite samma sak med det Dallas-lag liksom, att vi har mycket spännande på gång. Det här kommer kommer få nya chanser. Men så blev det ingen ny final. Han fick vänta, som sagt, ett decennium innan han kom till final med ett helt annat lag, Brendan Morrow. Ja. Så han sa det till alla rookies och alla unga lag. Liksom, så att ta den här chansen nu, för att ni vet, alltså, hur bra lag vi än har så vet vi aldrig när vi får den igen.
Så, nej, jag såg det på den här... det gick en ny dokumentär på NHL-kanalen. Names on the Cup eller vad den hette. Okay. Och det var väldigt starkt när somliga pratade om. Ron Hextall pratade om, han var i final med Philadelphia och aldrig kom tillbaka. Så haunts him till this day. Varje dag tänker han på att allt det jobbet och allt det slitet och allt det krigandet i 2 månader så fick de ingenting för det.
Nej, precis.
Han plågas varje dag av det. Och John Davidson sa det. Ja, jag var i final när jag var ung och tänkte att jag kommer tillbaka. Well, I never got back. Så det finns, det är ju en ynnest för ytterst få att få komma till himlen. Visst, för några av killarna som var med här så kommer ju att försvinna, de kommer aldrig att få chansen igen, så är det bara. Får bära med sig heartbreak resten av livet, men Nashville borde vara en contender framöver i alla fall.
Ja, precis, och absolut, och man undrar lite grann ändå i bakhuvudet så här, hur hade det kunnat gå om Ryan Johansson hade varit med också?
Ja, och Kevin Fiala. Men då kan ju Pittsburgh tänka hur hade det varit för oss som Letang och sedermera Bonino hade kunnat vara med också.
Exakt, så det är ju lätt. Alla lag har väl skador liksom. Det gäller, så är det ju bara. Det gäller ju klassen utan dem också. Men,
gjorde det ju fantastiskt bra. Det jag tror, det var de där 2 första matcherna i Pittsburgh när de var bättre laget på isen och ändå inte fick någon utdelning på det. Hade de stulit en match där, minst en, då hade det blivit något annat av det här, kanske.
Precis. Ja, men absolut. Det tror jag. Det hade i alla fall blivit en... Ja, exakt. Alltså, nu vann vi visserligen 2 så att det blev 2-2 matcher sen. Men det är klart, det blir ju en...
Ja, men hade de haft 3-1 efter 4 matcher, det hade varit något annat.
Exakt, ja.
Då hade vi förmodligen suttit i Pittsburgh just nu. För att denna onsdag hade det varit Game 7.
Ja, just det. Det är så pass alltså.
Istället har de haft parad där idag.
Just det, precis. Ja, men, sen är det klart, måste jag ändå ta upp det. Att, och det tycker jag, är, man ska inte skylla på det. Det känns ändå rättvist att Pittsburgh vann. Så jag ska inte hålla på att falla för stor skugga över domarna här. Men det är klart, de hade lite otur med domarna. Framförallt i sista matchen när det direkt var ett regelrätt mål som blir bortdömt. För att domaren är alldeles för het på gröten och blåser bort det.
Ja, Kevin Pollock står... felplacerad och blåser för tidigt. Så att det är avblåst när Sissons slår in 1-0. Ja, det hade ju möjligen, förmodligen, det hade blivit en annan match.
Ja.
Om de hade fått mål där. Det är ju för bedrövligt att det ska hända i en så viktig match. Och grejen är det här, jag fattar inte riktigt. Alltså, ena dagen då är det millimeter noga med en offside liksom. Man kollar så, ja, det handlar om millimeter. Exakt. Det ska vara riktigt och rätt. Men sen en sån här sak händer, alltså de gör ju fel, de är människor och de hamnar fel. Men hela världen ser att det är ett sånt flagrant fel, att det inte finns någon funktion då som gör att vi ändrar på det. Antingen det är det, så får de ta bort de här mätningarna av offsiden också, för det blir sån diskrepans mellan vad som är viktigt och inte viktigt, så det blir helt löjeväckande.
Exakt, det går liksom inte. Och jag kan garantera att till och med Pittsburgh hade accepterat om det här hade dömts mål till slut ändå. Alltså just, ja. För de förstår liksom själva liksom just den diskrepansen du pratar om. Ja, och det blir liksom lite löjeväckande också, som vi pratade om förra veckan, när Gary Bettman kommer ut och säger, ja, vi är så nöjd med allting. Vi har två ändringar måste vi fixa ändå. Det är just det här med att det ska inte få något timeout vid icing. Det är viktigare än att inte kunna fixa sån här situation i en Stanley Cup-final. Det får vara. Det blir väldigt konstig sportslig rättvisa i det.
Ja,
sen,
det blir det.
Sen vill jag lägga till också att det är klart, apropå utgången av matcherna, så är det klart att det är ändå tufft mentalt för Nashville att just det där Forsberg-målet, som visserligen var korrekt, det var offside, men man kan ju ifrågasätta om det, man ska kunna gå bak och liksom granska en sån grej då. Men det var också 1-0-målet, och i den här matchen i Game 6 var det också 1-0-målet, och vi vet ju liksom att det är typ 65-35 det som lag som gör första målet som ofta vinner. Det är ju kanske det viktigaste målet för utgången av en match statistiskt sett. Så att det är klart att det var väldigt negativt för Nashville.
Man var lite röta med det Pittsburgh. Det var ju lika i fjol i Game 7 mot Tampa i konferensfinalen.
Ja, i Game 6 på hemmaplan. När Tampa kunde avgöra hemma och hela arenan exploderar i glädje när de gör 1-0. Varpå det blir ett fullständigt antiklimax när det challengeas som offside. Och så är det en liten offside.
Drouin
är uppe med skridskon. Och sen så gör Pittsburgh passa på i tystnaden att göra 1-0 istället.
Ja. Ja, men de har ju, ja, de har lite flyt, men jag hävdar ju alltid att man you make your own luck in life.
Ja. Och så hävdar jag också, brukar jag alltid säga, att det lag som först börjar klaga på domaren är körda.
Ja, verkligen. Så, men det kan man väl inte påstå att.
Nej.
Nashville kom av sig lite här, men de försökte ju glömma bort det där. Och sen var det såklart bittert efteråt. De tyckte att det är förjävligt att något sånt ska hända i en så stor match. Och ja, det är det ju.
Men samtidigt var de lite classy, liksom Pekarine som sa att han har gjort massa misstag här för något sen. Han har förståelse för att även domarna kan göra det. Liksom.
Ja.
Så att, jag tyckte ändå de tog det snyggt. Det hade varit en sån där grej som vissa personligheter kanske hade reagerat enormt starkt på. Och skylt hela finalen på.
Ja, så var det ju. Det kan man inte göra. Det är bara olyckligt att det ska hända och att det blir sån, får sånt fokus på det. Ja. När det har varit så mycket bra annars.
Okay.
Ja, men som helhet får man väl säga att det var ett helt okej slutspel, va? Det är inte den mest briljanta hockeyn som har spelats. Det har varit mer krig och kamp än fantastisk tekniskt driven possession hockey. Men drama och spännande får man ju säga att det var.
Precis, det var väldigt mycket dramatiskt. Det var väl till och med rekord i antal OTs i första rundan, var det väl? Om jag inte minns fel. Och det har varit mycket tack vare Nashville, tycker jag, att det har varit väldigt drag kring hela slutspelet överhuvudtaget. Även i Nordamerika var ju fina tv-siffror till exempel för den här finalserien. Men som du säger, även lite oväntat så var det någon slags reaktion på den här possession hockeyn. Så var det plötsligt lag som Ottawa som gick långt. Pittsburgh på ett helt annat sätt som går långt och, svårt att
veta. I någon mån Nashville också.
Ja, faktiskt Nashville alltså, och jag tycker även Anaheim lite grann. Till exempel första serien mot Calgary, så var det ju Calgary som drev de matcherna, vill jag påstå i alla fall. Men Anaheim som var mycket smartare och, liksom.
Ja, och Nashville mot Chicago, de stängde ju ner matcherna.
Exakt, Kane var helt fullständigt uttråkad.
Ja, just det.
Så att, vi ska inte slå fast att det här är den nya moderna hockeyn direkt, men
nej, men det som händer i finalen eller i slutspelet sätter ju ofta tonen för året därpå. Så vi får se. Intressant blir ju, ja, det är så jävligt mycket intressant, men Guy Boucher där, va, om det blir lika som förra gången han tog ett lag till konferensfinal och förlorade med 1 mål på slutet. Säsongen därpå missade hans lag Tampa Bay slutspel, för att spelarna spelarna klarar av ett år med den här tråkiga hockeyn, så orkar de inget mer.
Nej, för den är ganska energikrävande också, även om den inte är så stark forecheck och så. Det är väldigt så här, den kräver enorm disciplin och liksom anförtroende till den spelstilen, och att man måste jobba stenhårt och täcka skott som galningar och sådär. Så nej, det är inte helt säkert. Det kan bli en reaktion igen. Jag vill säga en sak till innan vi lämnar faktiskt, apropå svenska, som jag tänkte flika in där i början när vi pratade om Hönqvist och alla svenskar som har levererat i hela slutspelet till Erik Karlsson och så vidare. Jag var tvungen att göra lite matte här, jag är inte så bra på det. Men jag satt och plussade som en galning, det tog en kvart. Så att man kan ifrågasätta om jag missar något tecken här och där. Jag hoppas inte det, men mitt resultat var ganska slående i alla fall. Och jag kollade upp hur mycket poäng respektive nation har gjort. Och Kanada är ju överlägset som vanligt, och USA som ju har gått väldigt starkt även internationellt, alltså den amerikanska hockeyn går ju väldigt starkt framåt också, så jänkarna är före Sverige också här i slutspelet, men sen har svenskarna gjort det väldigt bra. 205 poäng totalt, om jag har räknat rätt, från svenska spelare i slutspelet. Om vi sen lägger ihop alla övriga nationer, Finland, Ryssland, Tjeckien, Österrike, Tyskland, allt annat, Slovakien, Danmark, Norge, så kommer de tillsammans upp i 197 poäng.
Wow. Ja, det är anmärkningsvärt.
Ja. Så att Sverige gör alltså fler poäng än alla övriga nationer utom Kanada och USA tillsammans. Ja. Så att svensk hockey kan sträcka på sig.
Absolut. Verkligen. Det är ett bra år för svensk hockey, som man hör så mycket att det är sån kris och så.
Ja, världsmästare och grymt slutspel här också.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja, fantastiskt bra. Ja, men vad ska du göra nu då, Jonte? Nu får du inte se en hockeymatch på 3 månader.
Nej, jag fick se en i natt här när Calder Cups tog slut också. Mitt Tampa Bay farmalag Syracuse åkte på torsk bra för det också. De torskade mot Grand Rapids, en repris på HL-finalen 2013. Så det var Detroit efter att ha missat slutspel här för första gången på 2 decennier, som fick jubla lite grann, som vann AHL. Men nu är ju den hockeyn slut också, så nu vet jag inte vad jag ska göra. Det finns ju mycket att engagera sig i de kommande veckorna som vi kommer komma in på.
Ja, absolut. Men det blir tråkigt att inte få se på någon hockey på ett tag.
Ja, men jag har alltid samma abstinens där i slutet av juli, början av augusti. Liksom. Det är fruktansvärt. Man har inte sett hockey på jättelänge, känns det som. Och det är jättelångt kvar.
Ja, du får trösta dig med att det kommer att bli väldigt spännande start på säsongen med Vegas och Detroits nya arena och en massa annat. Det kommer att ha stuvats om ordentligt i lagen.
Ja, det kommer vara en extremt intressant NHL-säsong som väntar här faktiskt.
Ja, med 31 lag för första gången.
Ja, precis. Så att, och väldigt mycket som kan hänt i alla trupper med tanke på just Vegas också. Så att,
ja, somrigt har redan börjat hänt. Idag fick vi beskedet att New York Rangers köper ut Dan Girardi. Inte helt oväntat, men ja. Det är emotionellt för Rangers. Han har ju varit här länge och är en extremt omtyckt lagkamrat. Ja. Och de skickade ut ett brev. Han hade ett meddelande här som var väldigt, det var lite rörande.
Ja.
I want to acknowledge her. Han är ju bara vänlig liksom.
Ja, det var inga hard feelings direkt för att han blev utköpt.
Men I'm going to miss all my friends I have made along the way.
Det är ju den spelare som har varit längst i Rangers förutom Henke Lundqvist, så det är Henke Lundqvist äldsta lagkamrat, om man kunde tycka det så.
Ja. Men rent business och hockeymässigt så var det ju väntat och korrekt. Han har ju för stort dyrt kontrakt och har inte levt upp till det de senaste åren. Han är ju söndersliten, kroppen är slut, man har för mycket skador. Men ett fantastiskt hjärta för Rangers. Han har ju spelat senast med några trasiga revben och bara spela vidare.
Precis, men där kan man väl säga att trots att vi har sett att den moderna hockeyn inte nödvändigtvis vinner idag så har han inte riktigt tänkt med i tempot. Det är ju trots allt mycket mer speed. Bara de senaste åren liksom. Och Dan Girardi passar ju inte den typen av hockey.
Nej, men det verkar som det blir väldigt mycket nyheter i Rangers. För Kevin Kline har ju samtidigt meddelat att han överväger att gå i pension och flytta till Europa och spela där istället. Och då får ju plötsligt Rangers en massa cap-utrymme här som de inte har haft. Och det får ju se vad som händer med Stahl också. Honom försöker de ju också förmodligen trada då på något vis.
Om det är möjligt, ja.
Ja.
Men det har varit mycket rykten om att framförallt Kevin Shattenkirk vill till Rangers. Och att Rangers naturligtvis inte ser det, men de har ju inte lönetrymme, har de inte haft i alla fall. Men nu är plötsligt ingen Kline, ingen Girardi, det finns både lönetrymme och i allra högsta grad de måste fylla på med backar då. Då är helt plötsligt ser man den här övergången som ganska logisk. Det blir förmodligen då kanske Shattenkirk i Rangers.
Och Brendan Smith som de kan resigna.
Det är väl rätt bra får man konstatera för Rangers.
Pratas också intensivt idag eftersom Bob McKenzie skrev det att de kanske trader Derek Stepan också på något vis.
Jag har sett att det har varit att till och med rykten om att det, så blev det inte med att de skulle inte skydda honom i expansionen för att just på grund av hans höga cap, han är ju 6 miljoner dollar per säsong, riktigt den lönen han kanske inte gjort själv för senaste åren. Men så att jag är inte förvånad över trade-rykten på honom faktiskt. Men jag vill säga där angående Girardi också att det är ju lite speciellt. Det var ju, jag minns ju så väl som Tampa-supporter 2014 när Rangers hade två tunga kontrakt som gick ut. Det var Girardi som ju var en verklig storspelare då. De gick ju till final den våren också. Och Girardi hade högt anseende. Likaså Ryan Callan. Inför den trade deadline så var vem skulle man behålla? Skulle man behålla Callan eller skulle man behålla Girardi? Man skulle inte få plats med båda två. Man valde att skriva ett 6-årskontrakt då, det här som nu köpts ut med Girardi för att verkligen få honom att stanna. Och så tradade man Callan då till Tampa. Och sen på sommaren sen så satt man också lite fortfarande i cap-program. Delvis på grund av det här stora Girardi-kontraktet. Och lät då Anton Stråman lämna. Så det blev Dan Boyle och Girardi istället för Anton Stråman.
Ja, vad är det misstag kan man säga.
Ja, som tog lite tunga beslut där faktiskt, managementbeslut, som då visserligen kändes ganska välmotiverade, ska man ju lägga till. Det är lätt att vara efterklok.
Ja, men det här har ju nu också att göra då med expansion draften som kommer, och den har ju du grottat ner i ordentligt de senaste veckorna.
Ja.
Jag har inte riktigt haft tiden eftersom jag var ute på Honky Tonk.
Ja, du har inte ens varit hemma i korrosoffan på hur länge som helst alltså.
Nej, det var ett tag sedan.
Ja, du har haft, ja verkligen. Nej, jag har ju försökt hänga på här och skrev ju någon artikel här i veckan till och med när jag försökte förklara hur det här reglerna går till. För det är inte helt lätt att bara dra dem med en handvändning.
Det är och det har varit populärt. Det var många som ville läsa det, eller hur? Tickade in klick på det.
Ja, men det är ju speciella regler. Ni som lyssnar på den här podden tror jag ändå har hyfsat koll på grunden här. Det är ju alltså... varje klubb får ju skyddat. Vi ska välja en från varje klubb. Måste ta just en från varje klubb. Och respektive klubb i sin tur får skydda då ett visst antal spelare. Antingen 7 forwards, 3 backar och en målvakt. Eller en målvakt som alltid måste skyddas. Och 8 utespelare. Och då alltså antingen då 4 backar, 4 forwards. Eller 5 backar, 3 forwards och så vidare. Så backar är väldigt mycket värda att skydda, märker man då. I och med att... Ja. 3 backar är 7 forwards medan 4 backar bara är 4 forwards då.
Så här mycket har jag i alla fall förstått att NHL har varit lite för strikta här. Det blir inte, om tanken verkligen var att som de sa från början att Vegas ska bli konkurrenskraftigt på en gång, så skulle de ha inte låtit lagen skydda fullt så många spelare.
Nej. För att när man plockar ut sitt lag ut efter de här premisserna så det blir ju inte något lag som går till slutspel nästa år. Vad jag kan tro i alla fall.
Nej, det blir det inte.
Bredden blir ju bra. Alltså, det blir ju en fjärde kedja som förmodligen blir bättre än nästan alla NHL-lags. Men toppkedjan, nu får vi se vad Chipparsov eller om de signar någon free agent kan bidra med. Men bara utifrån draftens skull så får de ju inga first liners.
Nej. Och dessutom verkar det ju vara så här att många... Många har dealat och wheelat med McPhee i Vegas nu och gjort dealer om att han istället får draftval och sånt istället för spelare som de inte vill bli av med.
Nej, precis.
Så det kommer inte att bli riktigt så spännande som vi hade trott, kanske.
Nej, precis. För det är det som gör det så svårt att spekulera i hur laget kommer se ut. För att bara för någon vecka sedan så ryktades det om att McPhee hade 50 bud på bordet att ta ställning till. Och att många överenskommelser redan var gjorda. Men att de väntar med att gå ut med dem tills det är dags för draften. Liksom. Så förmodligen kanske läcker ut lite här i veckan fram till dess. Det är ju onsdag. Om en vecka, exakt en vecka från att vi spelar in det här som det är dags. Men att mycket redan är klart. Och som du säger, det kanske inte blir så att de tar de bästa spelarna som är tillgängliga för respektive klubb. På grund av att de klubbarna i sin tur har gjort avtal med Vegas att välja si och så. Och mot draftval, utbyte eller något prospect.
Ja.
Och det är ju väldigt svårt för oss att spekulera i vad det blir.
Det borde kanske också ha reglerats på något vis på förhand. Hur mycket sånt som skulle få göras.
Precis.
Men du som har tittat på det här, nämn några spelare som du från olika lag som
jag kan väl fastna för några lag som har speciella situationer i alla fall. Kan vi gå på. Och jag kör lite i bokstavsordning då vilka som är intressanta. Anaheim kommer in på direkt. De tillsammans med Minnesota och Islanders skulle jag säga sitter i knivigast situation. Om vi börjar med Anaheim så har de så pass många bra spelare så de kommer inte kunna skydda allihopa. Och det har jag varit inne på förut just hur de ska göra då. Men nu lutar det mest åt att de kör 7-3-1-modellen då. Och skyddar 7 forwards för att i sin tur kunna skydda Silverberg. Skulle de bara kunna skydda 4 forwards då hade det blivit Kessler, Perry, Getzlaff och Raquel. Och då hade Silverberg varit tillgänglig. Men nu kör man alla forwards och det blir några till. Det blir Coglian och så vidare. Sen backar då. Så är det ju. Så har de ju så många bra backar. Det är Vatanen, det är Lindholm, det är Fowler och det är Manson framförallt. Mm. Men så är det problemet då för dem ju att Bjäxa har en no-movement-klausul. Och det innebär att han måste skyddas. Mm. Och när de bara kör den här skydda tre backar-modellen. Då blir ju Bjäxa, Lindholm och Fowler kanske. Och Vatanen och Manson hamnar utanför. Mm. Vilket ju är otroligt problematiskt för när vi spelar in det här så ryktas det om att de ska redan ha en pre-arranged deal med Vegas på något sätt för att de inte ska ta någon av deras riktiga assets här, framförallt inte så verkar de hålla Manson högre än Vatanen.
Ja, och det verkar ju så när det igår var känt att Bjäxa inte behöver waiva sin no moment.
Ja, då är det någonting på gång där. Sen kan det ju vara så att de kanske köper ut Bjäxa så att de blir av med hand på det viset. Men, ja. Anaheim sitter i alla fall i en riktigt svår situation. Men det är mycket rykten om Vatanen. Det är Drouin mot Vatanen, det är Ben Reimstrijk mot Vatanen, det är JT Miller mot Vatanen. Det är många rykten där. Och på ett sätt kan jag tycka att Anaheim har råd med det. För att forwardsidan är väl den som snarare skulle behöva stärkas upp. Medan backsidan har de ju råd att tappa Vatanen. De har ju en Brandon Montour som är lite liknande spelstil, offensiv högerfattad back på väg upp som visar sig bra, hålla för bra, god NHL-nivå i slutspelet här. Och de har Shea Theodore och så vidare. Så att de har råd att tappa Vatanen och kanske kan få en riktigt bra forward då istället. Så att jag tycker den dealen ser jag som väldigt logisk, att vi kommer få se en Vatanen-trade.
Ja.
Ja, om jag ska ta något mer. Jag kan,
låt mig fråga så här. Mm. På söndag får vi se listorna på vilka som är skyddade och inte skyddade.
Ja.
Tror du att det kommer få se några överraskningar där?
Eller
är det helt givet vilka alla kommer att skydda?
Nej, det är inte helt givet. Det är inte helt givet. Vi får ju...
Alla genom människor kanske inte tänker som sådana som du.
Nej, verkligen inte. Det gör de ju kanske rätt i också. Nej, men ett lag som är lite intressant, alltså det finns ju några stycken här man ska kunna nämna i det fallet, alltså
Detroit, vad tror du
där? Detroit jag tänkte till exempel på. Vi pratade ju tidigare i säsongen, jag tror det var i november någon gång, om hur blir det egentligen med svenskarna där, alltså för både Zetterberg och Kronwall sitter ju inte på någon klausul, så de kan ju i praktiken då lämna oss oskyddade. Nu gjorde ju
Zetterberg har visst klausul. Jag har frågat honom rakt ut, eftersom du påstod det, så sa han att jo, det gjorde jag, visst.
Jaha, och enligt sådana här CapFriendly, vissa sajter som påstår sig ha full insyn, så har han inte det.
Ja, han tror det själv.
Han tror det själv, Alvan. Det blir en konflikt där. Det är det som... Ja. Nej, men nu tror jag att Zetterberg börjar spela för bra den här säsongen för att lämnas oskyddad oavsett. faktiskt. Däremot, Kronvall kommer ju att lämnas oskyddad till exempel.
Ja.
Sen återstår det att se hur de gör med sina målvakter. De har ju Howard som gjorde ganska bra ifrån sina säsonger, men som har en hög cap hit, vilket gör att de ligger ju redan tajt mot lönetaket, så de blir nu gärna av med Howards kontrakt. Mrazek var inte jättebra den här säsongen, har stagnerat utvecklingen, nästan gått bakåt. Medan sån som Jared Crow har precis vunnit AHL här och varit fantastiskt för Grand Rapids. Så frågan är vem de skyddar av målvakterna där till exempel. Där känns det som ett lag där många veteraner kommer att lämnas oskyddade. Justin Abdelkader, Darren Helm, Luke Glendening, Riley Sheahan till exempel. Väldigt mycket etablerade namn känns det som i Detroit.
Jonathan då? Eriksson?
Han kommer också lämnas oskyddad.
Det vet du?
Ja, det vet jag. Det vågar jag slå fast.
Ja.
Men vad ska vi ta med för? Alltså ett annat lag som är lite intressant. Där finns många alternativ. Det är, som jag inte nämnde, jag sa Islanders och Minnesota förutom här. Men jag vill lägga till Columbus också. Nu ryktas det om att Vegas ska ha någon deal med Columbus om att överta David Clarksons kontrakt.
Ja, det läste jag något.
Och det vill man ju verkligen.
Det får komma upp mot golvet där.
Ja, och Columbus har ju inte den bästa ekonomin heller. Jag vet inte riktigt hur försäkringssystemet ligger till. Han är väl försäkrad på något vis, men han kostar ju ändå väldigt mycket pengar. Och de vill gärna bli av med honom eftersom att han kommer förmodligen aldrig spela hockey igen.
Nej.
Inte säkert i alla fall. Så det är en ekonomisk deal. Och det är klart inte Vegas vill ha honom, en helt speloduglig spelare. Men i så fall så kanske Columbus skickar då ett första val, en prospect har väl ryktats om, i utbyte. För att de ska ta Clarkson. Tar de inte Clarkson så finns det jättemånga spännande alternativ i Columbus. För att när jag pusslar och håller på här så kan det mycket väl bli så att Boone Jenner, min gamla favorit, lämnas oskyddad. William Karlsson, Josh Anderson, Matt Calvert, bra NHL-spelare. En målvakt som Jonas Korpisalo eller Anton Forsberg kan ju vara ett alternativ också. Så att i Columbus finns det väldigt många alternativ.
Ja.
Men de får bara ta en då.
Hör du, nyheter här. Kommer in mitt medan vi sitter. Erik Karlsson har opererat foten. Han ser fram emot 4 månaders recovery.
Oj då. Ja, då är det ju på gränsen så att han är med på campen då, överhuvudtaget. Ja,
exakt vad det står här. Det är oklart om han är med på campen. Men han behöver inte träna, så vad spelar det för
honom? Nej, just det. Han kommer ju kliva in där utan en enda. Han kliver rakt in i matchtempo direkt.
Ja.
Som vanligt. Ja, men men jag kan ta New York-lagen också, som jag tycker har lite intressanta, där det finns intressanta namn för Vegas. Om vi börjar med Islanders som jag sa tidigare. De har också väldigt mycket spelare som kommer lämnas oskyddade, som är bra. Om de kör en 4-4-1 modell då och skyddar 4 backar, då kan de bara skydda 4 forwards, så måste de skydda till exempel Andrew Ladd, som han har en klausul. Då pratar vi om att spela som Ryan Strome, Josh Bailey, Nikolaj Kulemin, Casey Sikas och så vidare kan bli oskyddade. Det är ändå bra spelare för Vegas jämfört med många andra lag. Backar, om de bara kan skydda 3 backar, om de tar den modellen och skyddar massa forwards, då pratar vi om Calvin DeHaan, som ändå tog stora steg den här säsongen, var otroligt bra VM här för Kanada. Thomas Hickey, en prospect som de håller väldigt högt i Islanders. Ryan Pulock, som Vegas jättegärna skulle ta. Islanders kommer tappa en jättebra spelare, även om de gör en trade. Om vi pratar i Anaheims fall, så kunde de ju tradea Vatanen och sen kanske lösa det på det viset och inte tappa någon viktig spelare utöver det. Men Islanders kommer, hur de än gör, hur många spelare de än tradar, så kommer de tappa en viktig spelare.
Ja.
En hyfsat viktig spelare i alla fall.
Ja. Några ska ju dit hur som helst.
De måste ha ett lag
till starten.
Ja. Jag tycker Rangers är lite intressant också. Där finns det många alternativ också. Alltså bara en sån som Antiranta, om vi börjar där i målet. Det är klart de skyddar Henke Lundqvist.
Ja.
Och Antiranta har 1 år kvar på kontraktet, visserligen UFA sen, men antingen att Vegas tar honom själva, eller att när de har tagit honom, tradar bort honom. För de kan få ganska mycket i utbyte för honom. Det känns ju som en... Det har ju pratat om att han kan vara nästa... Han och Grubauer kanske kan vara nästa Martin Jones eller nästa Cam Talbot. Som kan bli en riktig starter om man bara får chansen i en annan klubb. Men som du sa, Rangers där också. Jag menar, Derek Stepan, vi vet inte om det är helt garanterat att han blir skyddad. Oskar Lindberg, Jesper Fast, Mikael Grabner.
Ja,
alltså, även om de skyddar sju forwards så, så kommer många bra forwards att lämnas oskyddade.
Tror du några svenskar kommer hamna i Vegas och få anledning att åka dit och prata med dem?
Ja, det finns, jag tror det kommer vara rätt så många. Så det
Kryger
kan...
har det ju pratats om.
Det har pratats om Kryger i Chicago där, ja, det har pratats mycket om Kryger, att Chicago nästan vill att de ska ta Kryger. För att en annan spelare som lämnas oskyddad, som i alla fall Chicago håller ganska högt, det är Trevor Van Riemsdyk. Och det ryktas lite grann om att Vegas kanske hellre tar Van Riemsdyk före Kryger, men att Chicago vill se till att de tar Kryger, eller båda två på något sätt, att de tradar till sig Kryger någonting. För Chicago ligger ju faktiskt över lönetaket. De ligger 4 miljoner över lönetaket just nu. De
går ju rykten om att de ska trada Niklas Hjalmarsson till dem.
Ja, precis. De är desperata nu. Alltså. De har ju alltid lönetaksproblem i Chicago, men nu är det riktigt illa här. De är alltså långt över lönetaket. Och måste bli av med spelare. Kryger, det räcker inte med Kryger. Det är, nu spekuleras det som Hjalmarsson också. Och det tycker jag låter lite märkligt med tanke på att visst, nu har vi, jag vet inte hur Seabrooks klausul ut, han kanske har en full no trade klausul, så han har allt att säga till om. Hjalmarsson har ju bara, tror jag, en sån här 10 lista med klubbar han kan säga nej till, eller om det är 10 klubbar han kan säga ja till, något sånt där. Så han är lite mer flexibel att trada bort. Men ja, Chicago verkar vara desperat i alla fall. Och jag tror att Kryger kommer hamna i Vegas.
Ja.
Och jag menar, vi kan ta Nashville då, som vi har ju pratat så mycket om de här senaste veckorna. Där Kalle Järnkrok, det står ju då emellan dem. För de måste ju skydda sina 4 superbackar, det säger sig självt. Sen då blir det bara 4 forwards som kan skydda. Och då blir det Forsberg, Arvidsson, Johansson och så en till. Och det står ju då emellan James Neal eller Kalle Järnkrok. Och ja, det blir nog James Neal trots allt. Även om, Kalle Jank, även om jag tror de älskar Kalle Jankrok, alltså han har ju skrivit det här fantastiskt lukrativa kontraktet, framförallt för Nashville förra sommaren. 6-årskontrakt på bara, inom citationstecken, $2 miljoner per säsong.
Ja.
Det är ju, i en lönetagsera så är det ju väldigt lite för en så pass effektiv spelare liksom. Användbar. Du kan spela i top 6 eller middle 6, ytterforward, center, boxplay, powerplay. Så han tror jag att Vegas är jätteintresserad av. En annan svensk som det snackas väldigt mycket om, som kanske blir tradad innan expansionsdraften också, beroende på hur Minnesota tänker. Jag nämnde ju Minnesota tidigare. Det är ju naturligtvis Jonas Brodin. För att där talar ju mycket för att de skyddar bara 3 backar också. Och då blir ju det Ryan Suter, Jared Spurgeon och så antingen Jonas Brodin eller Matt Dumba. Och frågan är vem det blir. Matt Dumba är några år yngre, kanske lite större offensiv uppsida. Jonas Brodin mer stabil, vet vad man får, fortfarande ganska ung och utvecklingsbar, tog ett stort kliv framåt den gångna säsongen. Han vill man absolut inte tappa gratis till Vegas i alla fall. Så där kanske Minnesota helt enkelt måste agera nu i förtid och göra en trade för att med antingen Dumba eller Jonas Brodin.
Ja.
Ja, alltså vad kan man ta med för svenskar? Nu plöjer jag igenom här lite.
Eddie
Leck i Carolina, ja. Ja, alltså han är en av svenska målakterna som kan bli lämnas oskyddade. Den som jag tror kommer vara intressantast för den svenska målakten faktiskt. Det är Linus Ullmark som jag inte tror kommer, de kommer skydda Robin Lehner.
Ja, de skrev just nytt kontrakt med Linus.
Ja, precis, exakt. Så det blir ju liksom lite flopp för Buffalo att förlängt med honom någon vecka tidigare, så blir han plockad, så blir de av med honom gratis till Vegas. Men det tror jag att skulle vara en bra kontakt. Och minns jag inte fel här nu, så är han dessutom, många av de här spelarna måste ju passera waivers för att skickas ner till AHL igen. Men Linus Ullmark är så pass ung och orutinerad att han kan skicka till AHL också nästa säsong. Och det är en väldigt spännande mål för framtiden som redan har visat hyfsade intentioner i NHL. Och Buffalo har inte så mycket annat roligt att erbjuda, så jag tror att det blir Ullmark från den klubben. Faktiskt. Så att ja, det finns ju mycket målvakt i alla fall. Vi kan ju säga Pittsburgh, som vi pratade också mycket om i podden, så har ju det framkommit efter Stanley Cup att Marc-André Fleury hävde sin klausul redan i vintras faktiskt. För att Pittsburgh naturligtvis på sikt, och redan den här säsongen och förra säsongen, har ju Matt Murray visat att han är ju Pens första keeper i framtiden liksom. Och redan nu.
Ja.
Och Fleury är ju 10 år äldre. Och man får bara skydda en målvakt helt enkelt. Så, och, men problemet var ju då att Fleury hade en klausul som gjorde att han måste skyddas och att Matt Murray måste lämnas öppen. Och det här kunde ju inte Pittsburgh bara låta ske. Så redan i vintras så frågade man Fleury om han kunde göra det. Och han sa, ja, det är lugnt. Och det är lite anmärkningsvärt ändå att Fleury väljer att häva sin klausul. För hade han inte haft sin klausul, då hade Pittsburgh varit tvungna att köpa ut honom. Och då hade han fått en massa pengar. Och så hade han kunnat bli unrestricted free agent och gå till vilken klubb han vill. Nu måste han hamnas i Vegas om inte de i sin tur tradar bort honom. Plus att han får ingen extra ersättning. Däremot visar han en oerhörd lojalitet mot sina lagkamrater och sin klubb.
Ja, Pittsburgh. Han sa ju det att det här är bäst för Pittsburgh.
Ja, och det är inte...
Det är stort.
Det ser vi ju nästan aldrig ske i dagens kommersiella ishockeyvärld.
Nej. Undra vad facket tycker. De gillar inte
sånt. Ja, de gillar inte sånt. De hatar ju när spelare är lojala.
Ja.
Spelare ska ju kräva så mycket pengar som möjligt för att driva upp priserna. Andra målaktier, så jag sa Grubauer, alltså Antiranta.
Honom har ju pratat om hela säsongen. Grubauer och Ranta vore väl en ganska hygglig...
absolut.
Hyggligt lag. Ja.
Ett väldigt bra tandem för dem. Och de har det kanske råd till och med att trada bort någon av dem sen, för att jag tror andra klubbar som Calgary och Winnipeg till exempel kommer vara intresserade av att flippa vidare till sig Ranta eller Grubba till exempel. Florida kommer de kunna ta från Pittsburgh om de vill. Semyon Varlamov kan man ju ta från.
De måste väl ha lite liksom profiler. De ska etablera sig i Las Vegas nu när de aldrig sett hockey. De måste ha lite stjärnor liksom.
Ja, jag vet inte om det blir så mycket skäl. Det är ju om det blir en oväntat då, alltså att någon högavlönad spelare som kanske inte riktigt levererar utifrån den lönen, men som ändå är ett namn, lämnas.
Som de inte tycker om någonstans.
Ja, men skulle det kunna vara. Alltså det finns ju, det kan ju vara så, grejen är att det finns ju ganska mycket unrestricted free agents, kanske inte jätteprofilerade, men det finns ju, alltså jo, det finns ju, kan man ju säga Kevin Shattenkirk, det finns T.D. Oshie i Washington, det finns Joe Thornton i San Jose,
ja,
till exempel.
Ja, han skulle vara ett bra namn att börja med.
Jaromir Jagr i Florida. Och grejen att...
Verkligen, Jagr till Vegas. Fast det låter farligt. Han har ju lite historia med gambling. Så att vi kanske ska hålla honom från Vegas.
Ja, det känns som det. Ja, verkligen. Han har inte varit helt... kunnat hantera det väl. Nej. Men de har ju... Från att den här listan lämnas in. Det är ju på svensk tid är det väldigt sent. Det är natten mot söndag, kan man säga.
Och vilken tid?
Jag tror svensk tid tror att det är 23.00. Får jag upp i huvudet här bara, jag har inte det framför mig nu. Men jag tror att det är 23.00 lördag svensk tid som deadline är för klubban att lämna in sina listor.
Ja.
Och från söndag då, från och med söndag till att draften äger rum då vid NHL Awards-galan i Las Vegas, som du kommer vara på.
Ja.
Ja. Så den tre dagars perioden däremellan så är det en roster freeze i NHL. Det går inte att göra några trader, utan Las Vegas har fritt spelrum att härja fritt helt enkelt. Man får diskutera med alla spelare som är unrestricted free agents. Ensamrätt till det. Ingen annan klubb kan göra det under den här tre dagars perioden. De har full rätt att intervjua alla spelare om de vill som har lämnats oskyddade i den här expansionsdraften. Så att de har ju möjlighet att prata med till exempel alla unrestricted free agents. De kan prata helt själv med Kevin Shattenkirk, helt själv med T.D. Oshie och erbjuda sina kontrakt och så vidare. Så att visst, vi kan ju få se några feta deals de gör liksom. För att få lite profiler. Och det kommer, jag menar, det är ju Las Vegas, så
ja,
de kommer vilja ha profiler liksom.
Exakt. För de måste ju som sagt etablera hockeyn där nu. Och ja, det blir svårt med bara liksom Oskar Lindberg.
Nej, kanske. Precis. Järnkrok som första center liksom, eller bakom Chiparso eller vad. Nej, det känns lite... Nej, jag håller med dig där. Nej, ju mer du säger det, ju mer borde... Nu tror jag dock att George McPhee har sagt att fokus är att drafta ungt och utvecklingsbart och inte nödvändigtvis bästa spelarna överallt, utan de kommer titta väldigt strategiskt framåt också. Men sen är det ju som sagt, de måste ju etablera sig snabbt på den här marknaden och leverera resultat. De kan inte vara ett skitlag första säsongen. Så det kommer ju krävas bra spelare också, inte bara en massa prospects liksom.
Exakt.
Mm. Ja, men ett namn som kanske, som jag kom på, fick i huvudet nu, som är en liten profil också, som mycket väl kommer lämnas oskyddad i alla fall, som kanske var lite för hög lön då för att vara intressant, men som gjorde bra reklam för sig i slutspelet. Bobby Ryan.
Ja.
Skulle kunna vara en sån spelare han plockade.
Ja. Ja, du Jonathan, nu måste jag gå ut. Jag måste gå och lämna in tvätt.
Ja. Ja, jag ursäktar läsarna lite grann att det kanske blev lite rörigt det här segmentet, men man fick ta från det. Det är så svårt när det är alla 30 lagar vad man ska fokusera på, men någon slags summering, kort preview inför expansionen blir det i alla fall.
Ja, vi kanske återkommer innan, jag vet inte om vi hinner i början av veckan, då är jag i Las Vegas, så vi hörs nog därifrån.
Ja, precis. Vi antingen kanske blir ett litet avsnitt F, då vet vi ju hur listorna ser ut och kan diskutera mer kring dem, eller så kanske det blir ett avsnitt, eller så blir både och det ett avsnitt efter expansionen på torsdagen och sånt där, innan vanliga draften också. Det är mycket som händer nu, varje dag.
Och, ja, och mitt i allt ska jag fira 50-årsfest också, så du vet.
Ja, just det. Det är ju helt otroligt stort. Alltså.
Och då kommer jag inte att sitta och podda.
Nej, precis. Exakt, det har jag full förståelse för.
Vi har ju haft idéer här om att Niklas Holmgren ska vara med och referera festen.
Just det. Ja. Det skulle man vilja se. Direkt sändning av faktiskt. Skulle man kunna stanna uppe länge för oss.
Ja, du skulle vara med.
Ja, precis. Jag borde vara med på ett hörn. Faktiskt. Så är det. Vi stannar för det där för den här veckan.
Och så hörs vi i början av veckan. Vi försöker en gång till i början av veckan. Vi vet lite mer och så. Vilka som är skyddade och inte skyddade. Då blir det mer... finns mer att ta i.
Ja, men jag har en känsla av att ni lyssnare som hör det här lite senare än det kom ut till exempel, så har det säkert att flera trades som man borde diskutera också. Så då vi kommer ha mycket mer svar nästa gång vi spelar in.
Ja, typ tisdag.
Typ tisdag. Men det blir en fantastisk vecka fram till dess i alla fall.
Ha det så bra!
Jag har det så bra allihopa och tack för oss.
Hej!
Hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå,
hallå, hallå. Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two,
time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och där ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.